Idag inleds en historisk rättegång.
Jag är självkritisk över det sätt som jag uttryckte mig.
Aldrig tidigare har en före detta vd för någon av de svenska storbankerna åtalats. Förrän nu.
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalas för grovt svindleri och i andra hand grov marknadsmanipulation.
På en kvart får du veta varför en artikel i SvD blev del av förundersökningen mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen.
Kan ni garantera varenda transaktion då?
Det vi kan garantera är att vi har tillräckligt många system för att fånga avvikande beteenden.
Det är tisdag den 4 oktober. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Birgitta Forsberg och Jan Almgren, båda reportrar på SvD Näringsliv som följt penningtvättsskandalen i Swedbank. Du, Birgitta, har också skrivit boken Swedbank, penningtvätten och lögnerna. Hallå på er.
Hej, hej.
Hej.
Först att Birgitte Bonnesen, alltså Swedbanks tidigare vd, åtalas för grovt svindleri. Hur historiskt är det egentligen?
Superhistoriskt, kort och gott. Men det kan man säga, det är faktiskt första gången i modern tid som en bankvd för någon av Sveriges fyra stora banker har blivit åtalat. Så det är verkligen historiskt. Alltså visst har andra finansmän och kvinnor kanske åtalats genom tiderna. Sådär. Vi minns alla HQ-bankhärvan Mats Kviberg blev åtalad där. Allra naturligtvis, fondbolaget Allra med Ernst Berg, han blev både åtalad och fällt till slut, och vi som är lite äldre kom också ihåg Skandia-affären, så då var det finansmän som var åtalade. Men aldrig att en vd för en av de här riktigt fyra storbankerna har faktiskt blivit åtalad, det har inte hänt.
Mm. Birgitta, vad tänkte du när det stod klart att de faktiskt skulle bli åtalad?
Jag blir faktiskt lite förvånad. Det är rätt svårt att fälla någon för ekobrott när det gäller svårbedömda brott. Om folk gör sina bokföringsbrott och så brukar de ju bli fällda. Men annars har det ju varit svårt genom tiden. Jag har ju till exempel i Telias fall med Lars Nyberg, så var han åtalad tillsammans med två andra chefer för mutbrott i Uzbekistan. Och där fick de betala 7,7 miljarder kronor till USA. Men ändå blev de så att säga friade. Så det är ganska svårt att få någon fäll. Så jag var lite förvånad faktiskt att de väcker åt dem.
Mm. Och du, Janne, du har ju varit på mig riktigt mycket innan den här inspelningen. Om att vi ska göra en distinktion här i början om vad rättegången faktiskt handlar om.
Ja, men det är bra. Jag tror att det är så många där ute som tror att den här rättegången handlar om huruvida det har varit penningtvätt i Swedbank eller inte. Och så är inte fallet. Det är inte det den här rättegången handlar om. Utan den här rättegången handlar om huruvida Birgitte Bonnesen, den tidigare vd:n, borde ha informerat om penningtvättsbekymren. Så det, liksom, det handlar om informationsgivning. Det är det som ska avgöras här nu. Om det har varit kriminellt eller inte. Om hon har mörkat eller inte. Det är det den här rättegången handlar om. Det är liksom helt avgörande.
Mm. Och vi ska gå in lite på bevisläget lite senare och själva rättegången. Men först så tänker jag att ni två ska få hålla min hand när vi ska gå tillbaka lite i tiden för att förstå det här. Och då har jag förstått att 2018, det är ett viktigt år. Vad är det som händer då?
Ja, men då la Danske Bank fram sin advokatundersökning om vad de hade gjort, och då visade det sig att det var inte alls, det var ju redan avslöjat och känt tidigare att de hade haft problem med att mota penningtvätt i Baltikum, eller rättare sagt i Estland främst då. Men då la de fram sin stora advokatundersökning som visade då att det var världens dittills största penningtvättshärva. Det var 2000 miljarder kronor som hade strömmat in och ut ur Danske Bank åren 2007-2015, varav de flesta transaktioner var misstänkta enligt den här advokatfirman. Och det blev ju jättestort förstås, eftersom det var många andra banker som var stora i Baltikum, och störst av alla var Swedbank, som hade över hälften av marknaden i Estland och sen var störst i hela Baltikum, tätt följd av SEB. Så mycket fokus riktades mot andra nordiska banker som hade verksamhet i Estland eller Baltikum då. Och därför så fick Birgitte Bonnesen oerhört många frågor från medier i Sverige och internationellt om just hur det stod till med Swedbanks arbete mot penningtvätt i Baltikum när de presenterade kvartalsrapporten i oktober 2018. Mm. Och det är det åtalet bygger på. Alltså, vad sa hon då till media?
The important thing in this money laundering case that we see one of our competitors have in Estonia is the fact that Swedbank is completely different.
Den här danska bankhärvan var ju så otroligt stor. Vi hade ju aldrig varit med om det här. Mm. Och när vi då insåg att, men herregud, Swedbank är ju också i Baltikum. Om Danske Bank har gjort det här, att tänk om, även Swedbank har problem. Så man ska komma ihåg att det var väldigt uppskruvad stämning där och väldigt många relevanta frågor till just Swedbank. Birgitta var ju en av de allra bästa att ställa de här frågorna.
Vi har faktiskt en ljudinspelning från en fråga som du ställde till Birgitta Bonnesen 2018.
Ni har ju gått igenom de här era transaktioner med Danske Bank 2007-2015.
Ja.
Så vad hittar ni då?
Ja, vi hittade ju ingenting. Vi går igenom alla de kunder som har kommit upp i de här listan som var i rapporten, danska rapporten. Och det är ingen av de kunder som är eller har varit kunder i Swedbank. Och inte i någon av länderna. Och vi går igenom från 2007 till 15 och första gången så har vi gått igenom efter. Och tittat om det var något.
Men vad, har de namn i sin rapport på kunderna?
Ja, det kom ju ut. Det var ju den här whistleblower. Det var ju, ja, precis. Så det var inte...
Som kom ut i media.
Som kom ut i media.
Ja, när vi lyssnade på klippet här nu så hörde vi dig också så. Helt otroligt, sa du, Janne. Men vad var uppseendeväckande med det här, Birgitta?
Nej, men hon försåg sig ju här lite grann. För hon sa ju först, vi hittade ingenting på min fråga. Och det stämde inte, för att vid det laget hade de ju rapporter som visade att de hade stora problem i Baltikum. De hade både den så kallade 12 juli-rapporten och september-rapporten internt, som var interna utredningar som de hade gjort just med transaktioner som Swedbank hade haft med Danske Bank 2007-2015. Så därför sa hon ju så lite, vi hittade ingenting, det stämmer inte. Men de fortsatte ju snabbt att säga att inga av de kunder, som sen får de hjälp av kommunikationsdirektören som säger i media, ingen av de kunder som har namnen har kommit ut i media har varit kunder i Swedbank. Ingen av de danska bankkunder som har kommit ut i media har varit kunder i Swedbank. Och det stämmer. Men grejen är att det var bara en handfull kunder som hade kommit ut med namnen hade kommit ut i media.
Mm.
Och just de kunderna var ju inte kunder i Swedbank. Så det var ju sant. Men hon började lite illa där genom att säga vi hittade ingenting.
Mm. Och sen så kom ju då Uppdrag granskning någon månad efter 2019 med avslöjandet om det här. Vad hände då?
Nej, men det som händer då är att då börjar alla rekapitulera. Men vänta lite nu, Swedbank har ju sagt här hela hösten att de inte har haft något problem. Och så kommer det ut av granskning och säger i februari 2019 att det är, enkelt uttryckt, massa problem. Det är en otrolig härva, det är 40 miljarder misstänkta transaktioner med penningtvätt. Och så börjar alla, inte bara de invigda, börjar tänka, men Swedbanks vd sa att det var ingenting. Birgitta Forsbergs intervju har ju många kommit ihåg hur hon liksom verkligen betonade ingenting. Det var inte så att hon sa att vi har lite problem eller vi försöker jobba bort det här, utan hon verkligen betonade ingenting. Och då blev det ju en väldig dissonans där.
Mm. Vad tänkte du då, Birgitta, när du hade gjort den där intervjun någon månad innan och sen kom det så svart på vitt?
Ja, alltså jag tycker att det var jättedåligt. Jag har ju intervjuat henne flera gånger, så att vi känner ju varandra lite grann så där som reporter, vd, inte så där privat. Men det kändes ju ändå lite märkligt, kan jag tycka. Men samtidigt så är man ju lite van att vd:arna alltid litar på att banksekretessen håller, så att säga. Så de kan säga lite. Men jag tror också att hon kommer att säga i försvar då att hon pratade om hur det såg ut 2018. Och då, vid det laget hade de ju slängt ut de här högriskkunderna, så vid det laget såg det ju bra ut. Men min fråga var ju otroligt specifik. Hur var det 2007-2015?
Mm. Nu kommer vi kanske in lite på pudens kärna här. För rättegången som ju då börjar idag. Alltså, vad kommer vara åklagarens viktigaste uppgift att bevisa där?
Åklagarens viktigaste uppgift kommer vara att dels visa att det har varit någon slags systematisk mörkläggning. Och det är ju en sak, men det gäller också från att bevisa att det har varit en mörkläggning som faktiskt har varit kriminell. För att det har varit en mörkläggning, det är nog de flesta överens om. Vi har Finansinspektionen som har sagt att Swedbank har mörkat. Vi har börsen, Stockholmsbörsen, som har sagt att Swedbank har mörkat. Och vi har till och med den nuvarande vdn i Swedbank, Jens Henriksson, som talar om, citat, tystnadskultur i banken. Så menar att banken har legat lågt och inte sagt det de borde säga, det tror jag det ändå finns någon slags konsensus kring här. Men sen, om det faktiskt är kriminellt eller inte, Det är åklagarens stora uppdrag här, utmaning.
Mm. Mm. Och du, Birgitta, du var ju lite inne på det, på vad Birgitta Bonnesen, vad säger hon själv om anklagelserna?
Nej, men hon nekar ju till båda anklagelserna. Dels är hon ju då åtalad för grovt svindleri, som ju då handlar om det vi pratar om, att hon ska helt enkelt ha ljugit för marknaden och hur det egentligen stod till. Och det, och så är hon anklagad för röjande av insiderinformation, som är en annan åtalspunkt, och den nekar hon också till då. Och det handlar om att hon två dagar innan Uppdrag granskning sände sitt avslöjande berättade hon för de största, 14 största ägarna att programmet skulle sändas, att det skulle handla om penningtvätt och svenska banker och att Swedbank skulle vara med där.
Mm.
Och det anser åklagaren då är röjande av insiderinformation, för det finns ju alltså regler för börsnoterade företag. De måste alltså informera hela marknaden samtidigt om känslig information. Och då har de bedömt i Swedbank att det inte är insiderinformation, men åklagaren har ju tydligen en annan syn då.
Mm. Men om vi försöker se, för som du sa Janne, så gäller det nu för åklagaren att bevisa att det här skulle vara brottsligt. Men hur ser bevismaterialet ut då som han kommer stödja sig på? Din artikel bland annat, Birgitta, såg jag var del av förundersökningen i alla fall. Men vad finns det för bevis?
Ja, men det är ju min artikel, Dagens Industris artikel, andra artiklar, klipp från olika tv-kanaler och så vidare, internationella. Det handlar helt enkelt om vad hon sa till media den 23 oktober 2018 när hon presenterade Swedbanks kalasstarka kvartalsrapport.
Mm.
Det är det åtalet handlar om. Det är det han bygger sitt åtal på, vad hon sa då, och så jämför med hur det ser ut sen. Men sen har det också visat sig då att det, Uppdrag granskningens första program visade då att det var 40 miljarder misstänkta transaktioner mellan Danske Bank och Swedbank. Men sen till slut så gjorde ju Swedbank en egen stor undersökning via en advokatbyrå som heter Clifford Chance. Och då tittar de ju inte bara på transaktionerna med Danske Bank, utan då tittar de ju på transaktioner med alla banker. Och det visade sig att den är oerhört mycket större än så, den här härvan. Och jag skrev ju som sagt boken Swedbank Penningtvätten och lögner, och då tittade jag på tabeller längst bak i den här advokatrapporten. Om man räknar lite fram och tillbaka på dem och gör några väldigt försiktiga antaganden, så kan man se att det antagligen rör sig om mer än 3000 miljarder kronor i misstänkta transaktioner.
Oj.
Under åren 2007-2015, vilket gör det här till en större penningtvättshärva än Danske Banks, och vilket faktiskt gör den till världens hittills största kända penningtvättshärva. Men med det sagt ska jag säga att det är ju ingen som någonsin har bevisat att det har förekommit penningtvätt. För Swedbank har ju tänkt att ha så dålig kontroll att vi inte vet det. Men däremot kan man se hur många misstänkta transaktioner det rör sig om.
Sen tycker jag en annan aspekt man ska ha i bakhuvudet här också, att det finns, jag menar, Birgitte Bonnesen sitter på den åtalades bänk idag, och det kommer fokus på henne, men vi ska vara helt säkra på att den Swedbanks nuvarande ledning tycker det här också naturligtvis är oerhört obehagligt, för nu kommer Swedbank återigen hamna på första sidorna. Det kommer bli en varumärkesproblematik, det kommer bli penningtvättsdiskussioner, det kommer vara en diskussion kring eventuellt kriminalitet eller inte associerat med penningtvätt.
Mm.
Men samtidigt, om jag får skjuta in där bara, så är det ju faktiskt så att de snabbt sparkade henne så att hon skulle få ta fallet, så att säga, så att hon skulle bli syndabocken helt enkelt. Och till exempel kan man ju konstatera att en vd alltid jobbar väldigt nära sin finansdirektör. Och han fick alltså istället bli tillförordnad vd och stanna kvar i banken, medan hon alltså fick sparken. Och även styrelsen, som just sen den här advokatrapporten pekade ut som väldigt, väldigt svag, fick ju först förtroende att sitta kvar, sen byttes den så småningom ut.
En historisk rättegång inom näringslivet som börjar. Alltså, vad kommer ni hålla mest koll på under den här rättegången?
Jag tycker personligen kommer det bli väldigt spännande att höra Birgitte Bonnesen själv. Jag tror att det är den 18 oktober, så det dröjer några veckor innan hon kommer få höras. Men det ska bli spännande att höra hur hon resonerar och hur hon försvarar sig. Sen tycker jag utgången den är ju extremt oviss. Jag är inte man och liksom spekulera kring utgången på något sätt här, men jag tror att den kommer följas väldigt noggrant, för att blir det så, skulle det bli så, det vet vi inte, men skulle det bli en fällande dom, då tror jag det kommer få implikationer för många andra banker också, att de blir mycket mer noga med att faktiskt publicera rapporter och sånt där som har kanske legat i byrålådor fram till idag.
Mm. Och Birgitta, vad tycker du ska bli mest intressant?
Nej, men det är nog faktiskt att se den här interaktionen om mellan Birgitte Bonnesen och åklagaren, om hon överhuvudtaget visar några känslor eller om... Jag tycker det ska vara intressant att se henne i rätten. Det är ju liksom... Jag tror det är svårt för oss andra att förstå, men hon är alltså suttit längst upp i toppen i ett bankpalats. Även om palatset befinner sig i Sundbyberg, och så är det ju ändå Sveriges största bank för privatkunder.
Mm.
Och hon har ju styrt under banken, och den är stor i Baltikum och så. Så nu sitter hon framför skranket. Det är ju en Alltså, det är nog, det är, alltså, eller hur Janne, det är liksom oerhört. Liksom.
Ja, det är verkligen. Verkligen. Det, återigen, det kan inte nog betonas hur historiskt det här är.
Tack så jättemycket för att ni var med i Dagens Story.
Tack.
Tack.
Dagens program producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från SVT:s Uppdrag granskning, Sveriges Radio och Expressen.